Vi tackar dig, Herre, att vi idag får komma till ditt hus och lyssna till ditt ord. Vi ber att du som är en levande Gud talar till oss, talar in i våra liv och ger vår själ liv, läkedom, hopp och styrka. Kom, Herre. Kom du som säger jag är, och välsigna ditt folk idag, Herre. Vi behöver dig. Tack, Jesus. Amen. Namnets betydelse för en människas självkänsla, identifikation och mänsklighet är viktig. Kan vi tänka oss en människa utan namn? Det är ganska svårt. En person som säger jag har inget namn. Nähä, ska vi göra då? Det kan nog vara tillräckligt komplicerat när de unga föräldrarna kanske får sitt nyfödda barn, och så vet de, kommer de inte fram till vilket namn de ska ge barnet. Släkten går i taket, men ni måste ju ge dem, henne eller honom, ett namn. Kan inte hålla på så här vecka efter vecka. Ja, vi har inte bestämt oss. Ja, men kära någon, bestäm er. När vår mellandotter Junia föddes, då tänkte vi på två namn. Vi tänkte på Junia och vi tänkte på Linn. Vi bestämde oss dock för att hon får heta Junia. Så vi gick ut med Junia till släkten. Sen upptäcker min fru att det finns en damtidning som heter Junia. Då var det inte så roligt längre. Då drog vi tillbaka det namnet och sa hon heter inte längre Junia. Nähä. Släkten kändes väldigt förvirrad. Det var ju vi också, eftersom vi nu inte riktigt visste. Och plötsligt kändes inte Linn heller helt klockrent. Och så vart det en massa kval. Jag kan säga vi sov inte särskilt bra de nätterna. När hon inte hade något namn. Till slut landade vi i att vi skiter i den där tidningen. Hon får heta Juni i alla fall. Och nu heter hon ju Juni, har gått alldeles ypperligt. Men i alla tider så har namnet varit viktigt för en människa. Nazisterna, de visste också namnets betydelse. De avhumaniserade människan genom att ta av dem deras namn. Fångarna i koncentrationslägren fick en siffra istället. Och att bara benämna en människa vid en siffra, det är ju nästan som att bli betraktad som boskap eller något i den stilen. Man tar av dem den mänskliga värdigheten. Även slavhandlare som fraktade slavar till Amerika och de som sen köpte dem där kände till det här. De bytte sonika namn på de här slavarna, så de fick engelska namn. Och på det sättet kunde de bryta väldigt effektivt alla rötter av etnicitet genom att sätta på nya namn på dem. Namn i historisk kontext har ofta haft en stor betydelse. Inte minst naturligtvis familjetillhörighet och släkttillhörighet, och så kanske även fortfarande efternamn lite grann fungerar för oss idag. Men namnet kunde också spegla en egenskap eller en bristande förmåga eller ett personlighetsdrag som föräldrarna såg i sitt nyfödda barn. Till exempel om ett barn var blind, en dotter var blind när hon föddes, kanske hon fick heta Cecilia eller Silje som betyder blind. Och säkert härstammar från spanskans Sjego, som ju också betyder blind. Ett namn kan också, kunde också komma att vilja spegla på något sätt de förväntningar som föräldrarna hade för barnets framtid. Det är ett av de vanligaste namnen, i alla fall i den katolska världen, är ju Maria. Kanske är det världens vanligaste flicknamn. Även pojkar kan ju heta Maria i latinamerikanska länder. Maria, helgonet Maria, jungfrun Maria, Guds moder, sattes ju på män och kvinnor för att man hoppades att det namnet skulle välsigna dem. Och kanske också ibland att de skulle följa en gudomlig väg likt Maria gjorde. I Bibelns värld har ju namn också sin betydelse. Vet ni vad Adam betyder? Människa, jord eller människa. Eva, liv, livgivaren, kvinnan som kan föda nya människor. Abraham. Någon som vet vad Abraham betyder? Det vet du, Jonathan. Jajamensan, fader för många. Han fick ju ett löfte av Gud att hans avkomma skulle bli likt stjärnorna på himlen. Hans son Isak då, den är lite klurigare. Ja, han som ler eller skrattar. Där tolkar man gärna in att det är Gud som ler när han ser Isak. Jakob är lite mindre, ja, för ursäkta om någon heter Jakob här. Bedragaren, ja, han som höll sin broder i hälen, han som håller om hälen, han som lägger krokben, eller bedragaren. Så. Och eftersom namnen förr i tiden hade en ganska allmänt känd betydelse, så formar den ju också barnets egen identitet. Och därför kan man lugnt säga att det finns ganska mycket makt i att kunna namnge en annan person, eller hur? Den makten har människan ytterst sett fått av Gud. Och det läser vi om i första Mosebok. I andra kapitlet där och i den 19:e versen så står det att Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himlens fåglar, och så förde han fram dem till mannen för att se hur denne skulle kalla dem. Ty som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himlen, åt alla markens djur. Och sen läser vi ju att till sist fick han också sätta namn på kvinnan. Hon som var hans like, maninna får hon heta, ty av man är hon tagen. Så maninna får ni heta, inte kvinna. Jo. Maninna. Jag funderar på det, jag tycker det är en ganska härlig syn att se mannen stå där. Gud skapar alla djuren, tusentals djur, och sen för han fram dem, står det. Det blir som ett stort led liksom, förs de fram, alla går eller flyger eller kravlar eller hur de nu beter sig, fram till mannen. Och där står han som en slags enväldig domare, och du ska heta det, du ska heta så. Ganska jobbigt alltså. Fattar inte hur han kom på allt. Ja, men jag menar, man kan ju inte köra vilka artificiella namn som helst. Jag ska aldrig komma ihåg de här namnen själv ju. Om jag bara ska göra, ja, du får heta Bingan och Bongan och ja, vad ska jag hitta på till dig och så. Jag tänker mig att när han stod där så måste han ju utgått ifrån vad han såg när han såg på det här djuret. Ja, men du ser ut som en... Ja, och så vidare. Då är det ju lättare att komma ihåg. Saken är den att vi också många gånger gör så. Har ni hört någon gång föräldrar de funderar på lite olika namn och sen så kommer barnet och så, nej men det ser ju precis ut som en Olle. Ja men han måste ju få heta Olle, han ser ju precis ut som en Olle. Grejen är ju bara att det finns ju inget allmänt vedertaget hur en Olle ska se ut, eller hur? Det är knappast så att vi skulle liksom kunna rösta för det allihopa. Här kommer en bild på en person. Är det Kalle eller Olle? Alla röstar för Olle. Så är det ju inte. Och nu har jag inte ens slagit upp vad Olle betyder. Och det tror jag inte heller vi, de flesta av oss kanske känner till. Men likväl så är vi ganska bra på att sätta ett slags epitet. Ett slags tilläggsnamn på våra vänner och personer som vi umgås mycket med. En slags beskrivande egenskaper. Ibland kallar vi det här för smeknamn också, eller öknamn. Utifrån om vi uppfattar det som positiva eller negativa namn. Men hur som helst så kommer alla såna här extra namn, epitet som vi benämner människor för, så småningom att prägla dem vi kallar det för, eller prägla oss som blir benämnda för det. De går in och de formar det mer och formar bilden av oss själva. På gott och ont. Sen finns det ytterligare ord och uttryck som vi ibland använder och sätter på varandra, som också präglar varandra. Jag åkte tåg för några veckor sedan på väg till Sundsvall, och bredvid mig i kupén så satt en annan familj, mamma, pappa och tre barn. Och mot slutet av resan, bara så där en kvart innan vi kom till Sundsvall, så verkade det som om, jag antar att det var en fyraåring ungefär. Fyraåringen, en tjej, råkade slå till pappan på något sätt så att det gör ont. Och då utspelar sig följande monolog. Du har slagit pappa. Du har slagit pappa. Usch, det var dumt. Du har slagit din pappa. Du är en som slåss. Du är en som slår din pappa, du. Vet du vad det kallas för? Pappamisshandel. Han talar högt så hela kupén hör. Ja, och vet du vad som hände med dem? Såna kan polisen komma och ta. Jajamensan. De får ställas inför domstol. Och de får ett straff och det kan bli fängelse. Du är en som slåss du. Och slår din pappa. Elakt. Så där gick han på i ungefär 10 minuter. Kan ni tänka er? Jag höll på att gå upp i linningarna alltså. Jag var så upprörd. Och jag tänkte så här, att om den här pappan i en offentlig miljö talar så här med sin dotter, hur låter det då inte hemma? Och vad händer med en liten flicka på 4 år som får höra det här? Ja, vad händer med oss när vi blir kallade för elakingar, dumskallar och värdelösa? Med de namn som vi blir tilltalade kommer vi förr eller senare att identifiera oss. Ju mindre vi är, desto starkare är den här effekten. Men vi kommer att se oss själva så som dumma, korkade, elaka och värdelösa. Vår självkänsla bryts ner. Och jag tror att det blir som en slags självuppfyllande profetia. Om du får höra det tillräckligt mycket, då tror du på det till slut. Och kommer att handla därefter. Hjalmar Söderberg sa ett sant ordspråk. Som människa vill man bli älskad. i brist därpå beundrad, och i brist därpå fruktad, och i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla, som en slags bekräftelse på att man finns till. Återigen, det finns makt i de namn och de ord som vi benämner varandra. Ni ser från första Mosebok att för Gud var namn viktigt. Så fort han hade skapat någon varelse så skulle de få ett namn. Det var viktigt för Gud. Alla behöver ett namn. Men i och med syndafallet så ser vi ju att likt mycket annat så förvrids syftet. Och nu används namnen ofta för att utöva makt över varandra. Trycka ner, skada, förminska. När sedan Jesus kommer och drar oss tillbaka till Gud så förändras och helas också vår syn på varandra. Paulus säger så vackert i andra Korintherbrevet kapitel 15 och vers 16. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Ty den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. En ny skapelse, en ny födelse innebär också en ny identitet. Med en ny födelse kommer en ny identitet. Den ger Paulus uttryck för i Galaterbrevet 3 när han säger: alla är ni genom tron Guds söner och för den delen döttrar också i Kristus. Är ni döpta in i Kristus har ni iklätt er Kristus. Ni är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla gamla identiteter. Det är inte viktigt. Alla är ni ett i Kristus Jesus nu. Vår nya identitet, säger evangeliet, är att vi är de förlåtna. Vi är de rättfärdiga. Vi har kommit i rätt position med Gud igen. Vi är de heliga. Tänka sig, va? Vi är Guds barn. Himmelrikets söner och döttrar. När Moses sändes av Gud till farao och israeliterna så frågade Mose på vems uppdrag och i vems namn han skulle säga att han talade. I vems auktoritet och med vems beskydd? I hans namn som heter jag är, skulle han svara om de frågade. Guds namn är större än vi kan förstå. Ibland försöker vi omfatta Gud och vi sätter olika namn och kallar honom för olika saker. Den allsmäktige, den allvetande, den rättrådige, den evige och så vidare. Men inget namn kan helt omfatta Gud som är gränslös i sig. Därför är det intressant att se när han själv ska säga vad heter han. Ja, då säger han bara jag är. För varje adjektiv eller det som ska komma därefter, det kommer bara att begränsa honom. Jag är. Gud har genom Jesus Kristus gett oss en ny identitet, en ny bild av oss själva genom att ge oss ett nytt namn, Jesus Kristus. Bibeln säger att vi har nu iklätt oss Kristus. Han är vårt nya liv. Det är honom som vi rör oss, lever och är till. Och Paulus, han är ju en dramatisk man och han säger att jag kastar allt det gamla. Hela min gamla identitet, hela mitt gamla liv kastar jag på en sophög för att få vinna min nya identitet, mitt nya namn i Kristus Jesus. Gud vill att vår identitet i Gud ska vara mycket starkare än någon annan jordisk identitet. Var och en av oss här sitter med många olika identiteter. Men Gud säger, den som jag ger dig är den viktigaste. Den ska prägla dig mest. Vi ser också i Bibeln att när människor möter Jesus så byter de ibland namn. Simon blir kallad för Petrus helt plötsligt när det blir uppenbarat av Jesus vem hans nya identitet är och hans kallelse. Jag tänker också på Paulus som ju hette Saulus innan. Saulus betyder den efterfrågade. Vet ni vad Paulus betyder? Den lille. Ganska lågt. Ja, det är lågt när man är liten. Ja, ja precis. Liten. Och det är liksom hans resa från att vara en stursk, självgod förföljare av de kristna som han gjorde i Guds namn till att inse att det är bara av nåd jag är förlåten. Till och med Jakob fick ett nytt namn till slut. Bedragaren behövde kanske inte alltid heta bedragaren och ihågkommen som bedragaren. Han fick kämpa med Gud i nattlig kamp och kom till slut genom förkrosselse till en försoning med Gud. Och så småningom fick han benämnas vid namnet Israel, som ju är Guds folkets fader. Han blev ju far till de 12 sönerna som blev de 12 stammarna som utgör Israel. Jag vill avsluta den här förkunnelsen med att ställa frågan till dig. Vad är ditt namn? Vilket namn lystrar du till? Och vilka namn har präglat din bild av dig själv? Vad har de namnen gjort med dig? Har de byggt upp dig, det som människor har kallat dig för? Eller har de brutit ner dig? Och idag, vem tillåter du namnge dig? Du kallar dig för kristen, men vem tillåter du namnge dig? Är det Gud som får sätta sitt namn på dig? Eller är det fortfarande dina föräldrar eller syskon eller är det kanske arbetskamrater? Eller har du satt egna namn på dig själv? Vad beskriver de namnen? Din sanna identitet eller en falsk identitet? Gud är den som känner dig bäst av alla. Om du är en kristen, om du har tagit emot Jesus i ditt liv, så säger Bibeln att Gud har köpt dig med det blod som Jesus utgöt på det här korset. Så köpte Gud dig. Det innebär att du inte tillhör någon annan, inte ens dig själv. Det är bra, det är en befrielse för dig. Din himmelske far är den som älskar dig mest. Att han äger dig, att han har köpt dig och äger dig, han har besittningsrätt kan man säga över dig i juridisk terminologi, innebär också att han, endast han, får namnge dig. Det är han som har rätten att sätta ett namn på dig. Och det namn han ger dig är det finaste namn du kan få. Det handlar inte om vad du tänker om dig själv. Det handlar inte om vad du kan prestera i dig själv. Utan det namn han sätter på dig, det ger han dig utifrån vem du är i hans ögon och vem du alltid har varit i hans ögon. Jag tror att så länge vi människor lever här på jorden så kommer vi ibland att få kämpa med vår identitet och med vårt namn. Men jag är också övertygad om att ju mer vi läser i den här boken, Guds ord, Guds tilltal in i våra liv, ju mer vi ber om den helige ande, livgivaren inom oss, desto mer kommer vi att präglas av Guds sanna identitet och förstå vårt verkliga namn. I första Johannesbrevet kapitel 3 och vers 2 säger Johannes: mina kära, nu är vi Guds barn. Det är vad vi är idag om vi har tagit emot Jesus. Nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Och i Uppenbarelseboken 2:17, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge en vit sten. Jag vet inte om ni har hört den här bibelversen någon gång. Och den som segrar ska jag ge en vit sten. Och på den stenen ska det stå ett nytt namn. Som ingen känner utom den som får den. Det betyder alltså att till sist kommer vi av Gud att få veta vårt rätta namn. Och när vi får det kommer vi att känna igen det och förstå det som vårt sanna jag, vår sanna identitet, vårt sanna namn. Ska vi be? Herre, du som känner oss bättre än någon annan. Du som har följt vår väg fram till idag. Du som har sett vilka namn som har uttalats över våra liv. Genom våra liv. Du vet också om det är sanna namn eller falska namn. Om det är namn som har byggt upp eller brutit ner. Jag ber dig, helige ande, just nu att du kommer med helande och läkedom. Där falska namn har förstört oss. Förstört vår självkänsla. Förstört vår tro på oss och kanske även på din förmåga. Där vi har tvivlat på att vi är älskade, att vi är godkända, att vi är efterlängtade. Herre, vi vet att syndafallet har förstört så mycket och för med sig så mycket av destruktiva namn i vår tid. Vi talar till varandra, vi talar om varandra. Herre, kom med din läkedom, kom med din kraft, kom med ditt helande, kom med din förlåtelse. Hjälp oss att förlåta dem som har använt namn för att trycka ner oss, för att skada oss och göra oss obetydliga och värdelösa. Vi har vårt värde i dig, vi har vårt namn hos dig, skrivet i din bok på en sten som ska uppenbaras för oss en dag. Vår sanna identitet, vårt sanna namn. Jag ber, Herre, att du hjälper oss att redan nu och från och med idag få präglas mer av det namn som du har bestämt för oss. Det som du säger om oss. din identitet vill vi identifiera oss med. Du som är alltigenom god, du är alltigenom sann och rättvis, och du är vår skapare. Dessutom har du genom din son köpt oss och betalat priset till sista öret. Vi är ägda av dig, Herre. Du äger oss. Du är den enda som får namnge oss. Ditt namn vill vi bära på vår panna, på vår hand, i vårt hjärta. Prägla oss med det namn som du har bestämt för oss, Herre. Och så länge vi tvivlar på vår identitet, Fader, så ber jag att vi ska få identifiera oss med honom som uppenbarade dig här på jorden, Jesus Kristus. I dig är det som vi lever, rör oss och finns till. Du har sagt, i dig så lever vi ett nytt liv. Tack, Herre.